men då gör vi så här. Då är vi samlade. Du håller mikrofonen nära din mun.
Ja, det gör jag.
Underbart. Och då får jag säga varmt välkommen tillbaka till veckans hedershagga Sara.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Det är fint.
Ja, vad underbart. Vi ska presentera dig lite längre fram. Men först så undrar jag ju såklart, hur har veckan varit?
Veckan, den är lite suddig måste jag säga.
Du har varit igång vid dygnets alla timmar, får man
säga. Jag har lyckats med något så fantastiskt som att vara hemma och jetlaga mig själv.
Det är ändå rätt otroligt.
Ja, det är en första. Jag har jobbat på distans. Jag hade 2 dagar när jag jobbade sent. Började vid 12:01 tiden och jobbade lite sent på kvällen.
Just det.
För att sen gå till mitt helgkneg som är hotellfrukostservitris. Och då får jag gå upp 5:30. Och det är liksom för mig, som vanligtvis börjar vi kanske 10, så är det ju mitt i natten.
Ja, gud ja.
Men den omställningen är ändå så här rimlig, det går att göra ett par dagar i veckan liksom. Men sen så efter andra passet så fick jag gå hem och lägga mig direkt efter passet för att jag sen skulle gå upp 2:00 för att ha en session med personer i Japan.
Just
så jag gick upp liksom mitt i natten, skrev en låt mellan 2:00 och 5:30 kanske. Och sen gick jag och la mig igen. Och sen när jag vaknade då, ja, men det, jag kan inte beskriva något annat på något annat sätt än att jag var jetlaggad.
Det var också väldigt, väldigt speciellt att försöka ha, liksom, komma i kontakt med dig. För att det var bara så här, ring mig inte nu. Och så just den här också, vad gör du? Men jag har såklart gått och lagt mig. Det kan jag veta, det är ju helt omöjligt.
Jag förutsätter att du kan mitt schema.
Ja, men precis, vid 5:30 på eftermiddagen. Så det har varit lite speciellt, men det känns ju också som... Jag tänker att det borde passa in ganska bra i hela så här låtskrivargrejen. Jag är lite jetlaggad. De behöver inte veta att du har liksom...
Bara trassla till mitt liv på egen hand.
Glömt sova.
Exakt. Ja. Nej, det är ett hårt hasslande.
Ja, jag kan tänka mig det.
Men hur har din vecka varit då?
Nej, men den har väl rullat på. Jag har ju en... Jag har ju börjat hjälpa till lite på en annan avdelning.
Ja.
På Sahlgrenska. Så att jag blev liksom ivägskickad som resurs. För att rycka in och hjälpa till när det var många sjukskrivna.
Ja.
Men det betyder ju att jag är ju på en avdelning som jag absolut inte kan. Och satt där då själv. Men oftast så har jag ju mina uppgifter att göra. Problemet är ju att när jag sitter där, så jag blev distraherad av något dammkorn eller någonting. Så jag ser liksom hur armen flyger ut i en sån här spasm. Och sen i slow motion hur liksom kaffekoppen flyger. Jag ser det långsamt liksom, hur alla, överallt för att alla dropparna hamnar. Jag har lyckats spilla ut den i en sån här liten hörna som är möblerad som man inte kommer in i. Förut, man måste krypa under skrivbordet. Så där, du vet, in med papper och försöker städa förtvivlat. Och vet liksom inte vart jag ska börja för att det droppar. Alltså det är kaos liksom.
Ja, men kaffe har en förmåga att liksom sprida sig.
Ja. Under tiden som jag är där, då har jag liksom krånglat in mig i ett litet utrymme under. Och är vridd på ett sätt så att det är liksom det enda som syns om man kommer in i rummet. Det är liksom ett skrivbord och min röv i princip. Ja. Och det kommer aldrig in folk i det här rummet. Förutom just då.
Nej, men såklart.
Såklart. Så att samtidigt som jag är i den här otroligt osköna situationen så kommer det in någon och ställer en fråga som jag inte kan svaret på. Och hon hör inte vad jag säger, så att det spelar ingen roll svaret.
För att hon pratar med din rumpa.
För att hon pratar med min rumpa. Så att det slutar med att jag liksom får vråla. Jag är resurs! Från under skrivbordet. Med liksom bara ändalykten upp i resten av rummet.
Ja.
Så det...
Det är en vacker scen, Annika.
Det var en värdig introduktion. Ja. I have arrived.
Ta-ta!
Ta-da! Nej, men så det har jag gjort. Jag ska tillbaka dit imorgon. Hej, hej på er. Men då ska vi komma in på dagens ämne. Det är kulturvår.
Woohoo!
I år. Woohoo! Vilket innebär att vi har sett en film som vi ska prata om.
Vi har sett en film.
Och den här filmen som vi ska prata om idag, den heter Jesus Revolution. Och det som är lite udda med den här, just den här filmen. Det här är ju en... Alltså av de få gånger som en evangelikal... amerikansk film har gått upp på svenska biografer.
Ja, det är otroligt. Vilken bravad.
Ja, och det här är ju på grund av liksom att de måste ju ha haft, alltså drivit en kampanj som heter Duga.
Ja, men de måste ju verkligen ha gjort det. För att det är ju att en film visas, på svenska biografer. Det är, jag tänker att det är ganska många involverade i att välja ut de här. Och skulle de bara ha sett den här av en av alla filmer som kommer som alternativ.
Precis.
Så hade de inte varit så här, ja men den här. Mm. Det här är kvalitet.
Ja men exakt.
Utan det måste ju handlat om att folk har ringt och tjatat och lobbat för det här väldigt, väldigt hårt.
Otroligt mycket. Men de lyckades få igenom det här. Så att i september så gick ju den här filmen då, Jesus Revolution, upp på svenska biografer. Och folk var ju ganska förvånade liksom att bara inom de två första veckorna eller något sånt där så var det över 30 000 personer som hade varit och sett den.
Ja, och jag tänker att det är mycket i den här tiden när folk går ju inte på bio så mycket.
Nej, biograferna kämpar liksom. Det är ju ingen som har råd för det första.
Nej. Och covid tror jag också gjorde att folk hamnade utanför den där kulturen av att göra det också.
Ja, man blir av med vanan lite. Det blir väldigt, väldigt tydligt i såna här stunder att vanliga samhället glömmer bort att det finns ganska många djupt, djupt troende människor
ja,
i Sverige.
Ja, exakt.
För att det är så himla sekulärt.
Ja.
Men då fick de liksom då fick de vatten på sin kvarn för en gångs skull. Får man unna dem?
Ja.
Men vi har ju i alla fall... så här ett halvår senare. Nu har vi sett filmen.
Ja.
Så vi tänkte prata lite om den här idag. Den här filmen är ju baserad på verkliga händelser.
Ja.
Och de här händelserna hade jag läst om en del tidigare.
Mm.
Så jag kände till konceptet liksom innan.
Ja, precis.
Men du kom ju in i det här helt grön.
Ja, på ett sätt.
Ja.
När det gäller just den här berättelsen, alltså med de här karaktärerna och de här personerna. Men däremot så har jag ganska mycket koll ändå på Jesusrörelsen.
Just
alltså
det.
Hela den kristna hippie-rörelsen.
Precis.
Den har jag ändå liksom haft andra hans erfarenhet av i mitt liv. Liksom.
Ja.
Jag har sett människor, svenskar liksom, som har levt i det där. Liksom, grundade allting på solidaritet och liksom hela den idén.
Mm.
I kontrast till framgångsteologin och allt det där.
Precis. För jag tänker just den biten med... det har vi ju nämnt tidigare att både du och jag är ju liksom när det begav sig var ju vana vid med den här socialist Jesus
ja,
på
precis.
Något sätt. Och den egentligen så är det ju ganska naturligt för tittar man på liksom Nya Testamentet och allting sånt hur det beskrevs liksom att man levde i grupp, man delade på allting. Det och hela hippierörelsen med liksom kollektiv och
att, ja, det var lätt med för den rörelsen att läsa in sin idé.
Exakt.
I Nya testamentet. Och det hur de levde. Det
är lätt applicerat liksom.
Verkligen.
Men hade du hört tidigare om de här liksom karaktärerna i...
Nej, inte alls.
Nej.
Och jag har ju vetat att det liksom har funnits någon stor väckelse inom den världen liksom, under den tiden. Men jag har inte haft koll på USA eller sådär.
Nej. Alltså, går man tillbaka, liksom, tittar man på 1967 i USA, Summer of Love, hela den balletten liksom, med hela hippierörelsen, så var det ju, alltså överlag så var det ju jättemycket droger, jättemycket, alltså, andliga rörelser egentligen.
Ja, som... väldigt mycket New Age-grejer, ja, hände ju då. Alltså väldigt många nya andliga rörelser som kom in. Och de tog in väldigt, väldigt mycket just då från öst. Exakt. Österländerna.
Ja, men jag tänker på hela...
Nytolkningar av buddhismen, nytolkningar av hinduismen. Hare Krishna blev skitstort i USA.
Bhagwan-rörelsen.
Exakt.
Också.
Massa sånt. The Beatles åkte till Indien och precis, hittade sig själva och spelade sitar.
Ja, men han kände ja. Det är så gulligt. Nej, men alltså, det var ju väldigt, väldigt mycket så under den här tiden. Och då var det ju också att... Det som fascinerar mig på något sätt, det är ju lite den här grejen med att ur hela den här nyandligheten så kom det sig ju så att ett gäng blev kristna och liksom startade igång den här Jesusrörelsen som egentligen var baserad på väldigt, väldigt unga människor som kom ifrån en väldigt liksom ett drogliberalt liv.
Ja.
Och sen bytte det här då ish till ja, att liksom bli
höga på Jesus.
Höga på Jesus, precis. Superkristna. De kallar sig ju för, själva för Jesus freaks.
Ja.
Och jag kan tycka att det är så roligt för att på något sätt, när man tittar på det här från ett avhopparperspektiv, så kan jag tycka att det blir så komiskt när kyrkan är så här, ja, ah, men det var en sån väckelse och liksom det var tusentals som blev frälsta och det var en våg som gick liksom.
Ja.
Men det var ju egentligen ingen skillnad på alltså människor som tillkom, som blev frälsta jämfört med människor som gick upp i annat. Det var en tidsanda då på ett sätt. Så att den här filmen i vilket fall, den tar sig i avstamp sent 60-tal i USA. Och vi får möta då en äldre pastor som heter Chuck Smith.
Ja, en förståndig, fin,
precis, respektabel
man.
Som tycker att alla ska klippa sig och skaffa sig ett jobb.
Ja, men är en softie.
Ja, precis. Sen så får vi följa en ung kille som heter Greg Laurie.
Ja, han kan man väl säga är huvudkaraktär i den här berättelsen.
Precis. Och sen så får vi följa en otrolig karaktär som heter Lonnie Frisbee som vi kommer att prata
otrolig
om.
Otrolig karaktär.
Ja, verkligen. Men i vilket fall, kortfattat så handlar Jesus Revolution om Jesusrörelsens uppkomst på något sätt. Lite sett genom ögonen och med fokus på den här unga killen Greg Laurie som nu är mega superduper pastor och polare med Trump.
Ja, precis. Och den här Chuck Smith, den godhjärtade pastorn som öppnar upp sin kyrka, konservativa kyrka för de här nya hippisarna som är nyfrälsta.
Filmmässigt.
Ja.
Alltså rent liksom filmiskt sett, vad var ditt intryck när du såg den?
Ja, men jag skulle väl ge den en stark etta.
Okej.
Okay. Ja. Mm. Jag tycker att den liksom den är sammanhängande.
0 är helt jävla genombröten och 5 är toppen.
Ja, 5 är toppen. 5 är liksom Fight Club.
Ja, precis.
Magnolia. Den nivån liksom. Mm. Och om man då ska sätta den på skalan av film i största allmänhet, liksom världshistorien, så kan den nog inte komma högre än en stark etta.
Det är ganska nära mitt. Jag hade en svag 2.
Ja.
Den fick lite pluspoäng där för att det är ändå ganska sådär, ja men fint foto, ja, det, och ja, det är helt, välspelad. Det är liksom,
den är helt okej spelad. Mm. Den här Greg, huvudkaraktären, är rätt bra. Mm. Även den här äldre Chuck. Sen finns det väl lite, lite här och där, lite svaga insatser.
Jo.
Men den är ändå helt okej regisserad och allt sånt där. Den håller ihop, det är liksom en film. De har ju fått ihop det liksom.
Ja, och jag tänker också, för att liksom vara en kristen produktion.
Ja, men det är det. Jag vill inte tänka utanför det. Alltså, det är det. Om man ska betygsätta så måste man göra det ur ett filmperspektiv och inte så här, men det är bra, så här, de var duktiga för att vara.
Utan, participation awards.
Ja, nej men om man ser det liksom rent dramaturgiskt så följer den ändå liksom den här standardstrukturen. Mm. En karaktär målas upp. Den är i en slags knipa eller någonting kan man väl säga. Mm. Sen utvecklas berättelsen. Han får någon slags mål. Drömmar byggs upp. Mm. Och sen kommer den här vändningen där det blir ett motstånd och ett problem. Och sen en upplösning, en till vändpunkt där allting liksom blir...
Och med något. På den här resan så finns liksom den trygga, stabila fadersfiguren.
Ja, alltså, precis.
På något sätt. Ja, men jag
och det finns kärlek.
Det finns
spiritualitet, det finns drömmar, det finns destruktivitet.
Det finns en knasig karaktär som är viktig för...
Det finns en Jar Jar Binks.
Det finns en Jar Jar Binks, precis.
Men ett problem jag har med dramaturgin, det är den här alltså, delen där det blir motstånd i berättelsen. Mm. För att det blir liksom aldrig så illa. Den här... Jar Jar Binks då.
Lonnie Frisbee.
Han liksom, det verkar lite som att han kanske håller på att gå överstyr. Mm. Vi kommer väl komma till det. Men han åker bara och de blir lite ledsna. Föräldrarna till kärleksobjektet i filmen vill helst inte att de gifter sig. Men är inte så svår. Nej, men så, de är inte så svåra övertalade. Det är liksom, de här hindren är liksom inte så stora för att man ska känna så här, oj, nu kommer nog allting gå fel. Liksom. Mm. Men det är lite små knepigt. Men så blir det allting fantastiskt.
Precis, fantastiskt på slutet.
Så det blir liksom aldrig... Ingenting går riktigt tillräckligt djupt. Och det blir ganska tydligt också att det här, att väldigt mycket av det inte riktigt bottnar i någon verklighet utan mer en fantasi om vad det är som pågår.
En efterkonstruktion också. Precis. Kan jag tänka väldigt, väldigt mycket. För att det som jag reagerade på, att den är ju väldigt, det är ju en väldigt, väldigt sminkad variant.
Ja, verkligen.
Och det som blir så, det som jag kan tycka är så konstigt är just den här grejen att om det hade varit... Det hade varit en helt annan sak om den liksom hade i slutet, istället för att de går upp på den här höjden och bara ser människor stå glada och prisa Gud och döpa sig.
Ja.
Om det istället hade varit så här Jonestown.
Alltså rakt ner i nattsvart. Jag vet inte hur många gånger under den här filmtittningen jag tänkte på Jonestown. För att det här är verkligen, jag visste ju att det här var en evangelikal film.
Ja.
Men ändå satt jag hela första halvan och väntade på när liksom kommer det börja spåra ur på riktigt. För att det här
verkligen
är, den beskriver så perfekt hur en sekt blir till.
Ja.
Det är precis, alla ingredienser är där. Vi har till och med den här personen som skulle kunna liksom, liksom mot den förståndige, godhjärtade, lugna Chuck, den här grundpastorn liksom. Hur den här frisbee-karaktären skulle kunna liksom dra med sig en stor del av den här gruppen och skapa någonting riktigt, riktigt crazy.
Ja, ja, ja.
Och att det faktiskt skulle sluta i Jonestown. För att det är ju precis, alltså, till och med Jonestown själv, de hade ju också de här hippie-referenserna.
Ja, och inte bara det liksom. Alltså, utan Jim Jones, han som var ledare för...
Ja, Jonestown. Det är ju hans,
men alltså,
town.
Ja, hette ju precis. Liksom församlingen. Det var ju en sån liksom väldigt mycket med liksom mänskliga rättigheter. Det här var ju en av de få församlingarna som hade ens alltså, där man segregerar.
Ja, det var första stora rörelsen, ja, där svarta och vita kunde vara, exakt, i samma kyrka. Och det var väldigt mycket sådana ideal, liksom, att man skulle öppna upp för alla.
Precis.
Och att verkligen att man skulle vara emot de här konservativa idéerna och sådär. Och det började som någonting fantastiskt. Och de skapade en kommunitet där alla delade på allt. Och det var liksom, ja, men, kärlek och solidaritet, liksom.
Precis, precis
på det här sättet.
Och
sen några år senare så är 900 människor döda, ja, liksom.
Och det är precis som du säger, att hela filmen känns ju som en uppbyggnad för en sån historia.
Ja.
Men det händer ingenting.
Nej.
Så att det kändes lite som att ha cyklat jättelänge på plan mark.
Ja, precis. Det är därför den inte kan få mer än en stark etta.
Ja, precis. Och jag håller fast vid min svaga tvåa där. För jag känner ändå att det är liksom frist vågat hälften vunnet.
Ja.
Där. Men en sak som jag tänkte på, som är, det är vissa delar i filmen som jag tycker är så... Det blir så komiskt just för att man vet om att det är gjort i en evangelikal sättning.
Ja.
Så har man liksom helt andra sociala strukturer och regler än vad som gäller för alla andra människor,
ja,
i,
precis,
samhället. Vilket blir väldigt tydligt.
Ja.
Till exempel som i en av de första scenerna, han huvudkaraktären då, Greg Laurie. Han ser ju den här tjejen som han blir kär i.
Ja. Instantly.
För att han står och smygfilmar henne utanför en grind. Och liksom i... för precis alla andra i hela världen, så är det här en potentiell liksom restraining order.
Ja.
Vad heter det när man har så, besöksförbud?
Ja, precis.
Men icke san icke när det kommer till liksom en frälst idé, utan då är det bara kul med någon som är nyfiken inom citationstecken. Så att givetvis så ska de här härliga hippisarna då med deras super perfekt fixade Hillsong frisyrer.
Ja, det där kan vi, skulle vi kunna prata jättelänge om. Men jag tror ni kan se det framför er.
Ja, exakt. De ska ju då komma fram och tycka att det här är så himla spännande och härligt.
Hey dude, why are you so square?
Square, ja precis. Det är en återkommande grej i den här filmen. Och jag vet liksom inte riktigt hur man ska beskriva det. För att det är som att de har tagit vad som hände och liksom gjort nästan karikatyrer av,
ja,
alla personer. Det finns liksom inget det finns inget djup i dem överhuvudtaget.
Nej, inte alls.
En annan sak som också är så otroligt frikyrkligt perspektiv.
Ja.
Därför att det är ingen annan instans i hela världen skulle en ensam tjej i en bil plocka upp en ensam manlig lyftare. Inte ens i slutet på 60-talet. Och framförallt inte om man är pastorsdotter.
Nej.
Men det är liksom så som den här karaktären då, Lonnie Frisbee, som nu också kommer gå under namnet Jar Jar Binks.
Ja.
Kommer in i bilden. Och det här är någon sån här hippie-karaktär som liksom är väldigt, väldigt ja, men, typisk sådär. Alla är välkomna, superflummig.
Ja, alltså den här karaktären kände jag igen direkt. Alltså från verkligheten.
Mm-hmm.
Det här är verkligen en person jag har träffat, ja, i många skepnader. Det är den här väldigt, väldigt... självupptagna mannen, väldigt fåfäng, men då med långt hår och skägg, som på något sätt lägger all sin energi på att titta på människor med djupt intensiv blick, kanske lite snedvänt, ja, huvud, och liksom försöker få den andra personen att känna sig sedd.
Ja.
Och prata med en mjuk röst. Och det är väldigt, väldigt tydligt att de här personerna som har den här grejen är väldigt men allt fokus är egentligen på en scenstatus i gruppen liksom. Och jag har sett den här karaktären på så många olika
sätt också.
I de här liksom, miljöerna.
De spelar ganska ofta gitarr också.
Ja, alltid. Uteslutande.
Alltid.
Jag träffade faktiskt en sån här i skogen för ett par år sedan.
Hade han fjäder i ena örat?
Nej, han kunde ha haft. Men det här är den sjukaste lilla berättelsen. Jag var ute på promenad för, kan det vara, 2-3 år sedan.
Mm.
I området där jag bodde. Bara en vanlig promenadväg liksom.
Mm.
Jag hade hörlurar i.
Mm.
Men så stod han och en kvinna bredvid honom och liksom vinkade som att liksom någonting har hänt.
Mm.
Och jag bara, oj, det är någon som behöver hjälp liksom. Och så tog jag ur hörlurarna och hörde att de sa, har du hört? Har du hört?
Okay.
Och jag tänkte, men gud, har typ kriget brutit?
Ja, precis.
Jesus!
Vart är bomben?
Jesus har återuppstått! Och jag bara, okej.
Nej, men snälla Rara. Ja. Man bara, tackar.
Och, sen, och så sa jag, tack, jag kan det här.
Mm.
Ni kan lägga er tid på nästa.
Ja, precis. Bättre lycka nästa gång.
Men den bara, men då han direkt liksom... kom lite för nära mig och gjorde sin blick liksom, tittade djupt in i mina ögon, la huvudet lite på sne och frågade om jag verkligen har mening i mitt liv.
Ja. Nej, men alltså, de är så obehagliga.
Och jag tänkte att okej, jag ska vara trevlig, till mötesgående, men försöka hålla det kort, för att jag har en promenad att gå på.
Mamma har ett liv att sköta.
Men efter bara några minuter så hade han liksom blivit, han började bli hotfull, och liksom började höja rösten och sa att det du tror är mening i ditt liv är bara tomt liksom. Så jag till slut så bara gick jag. Men det här är väl en ganska extrem version av den här. Ofta så håller de ju sig i väldigt så. Ofta är de ganska rumsrena och håller sig i de här miljöerna och tittar människor djupt i ögonen.
Alltså jag tänker inte bara den typen av miljön, utan jag ser ju bara alla såna här liksom vänstergitarrkillar som tror att de är liksom originella för att de lyssnar på Nick Drake.
Jo, men det kommer ju från det uttrycket.
Ja.
Men när det blir en spirituell ingrediens i det här, så kan det också bli farligt.
Ja, men det blir fruktansvärt obehagligt.
Ja, exakt.
Just för att de här personerna har ju aldrig gränser.
Nej, det är kanske den största egenskapen hos den här Frisbee. När han träffar den här pappan, Chuck, pastorn.
Ja.
Det första han gör är att krama om honom, vilket Chuck då naturligtvis är väldigt känner obehag inför. Mm. Men det är väl en väldigt sån typisk grej, att det finns en sån total gränslöshet.
Ja, och det är också så som de tar sig in. Därför att i och med att de är så gränslösa, de ställer sig alltid för nära, de ställer alltid för personliga frågor. Så att de bryter liksom ner ens integritetsbarriär redan från början. Och sen så är liksom hela din relation till den här typen av människa kommer vara en dans där du försöker freda dig. Och de kommer gå över dina gränser gång på gång.
Ja, precis.
Och det där är...
Alltså, och det är därför en sån här person... är perfekt, en perfekt karaktär för att locka in unga sökande personer.
Oh ja.
Som tar sig an dem, ser dem och allt som kommer där efter.
Precis, och en sak som jag tycker att vi ska börja liksom också komma över i lite grejer som är jämföra filmens version med verklighetens version.
Ja.
Den här karaktären, Lonnie Frisbee, han spelas av en skådespelare som heter Jonathan Boomi.
Mm.
Och den här liksom, mannen är ju i 40-årsåldern.
Ja.
Men alltså verklighetens Lonnie Frisbee.
Mm.
Det är det som blir så bizarrt i den här liksom, välsminkade adaptionen av vad som hände då. Det är ju att verklighetens Lonnie Frisbee var ju typ 18, 19 år.
Ja. Det var ja, men en helt annan grej.
Och du kan inte jämföra liksom någon sån här... För att den här Lonnie Frisbee i filmen är ju... Han kommer ju in som en sån här självklar andlig ledare liksom.
Ja.
Från början.
Otroligt självsäker.
Ja, och med den karaktären och auktoriteten av ändå en vuxen man.
Ja, oh ja.
Och, man, och det är det som blir lite problemet. För att i hela filmen så kan man liksom se att de har på något sätt... föråldrat karaktärerna.
Ja.
För att verkligheten, alltså den här huvudkaraktären Greg Laurie,
mm.
han var 17.
Ja.
Hans tjej var 14.
Wow.
Ja.
Hon är ju i alla fall 30 i hon
som ja, 25. Okay. Okay. Ja, men, okay. men jag tänker liksom det kan vara det vågade hår.
Ja.
Alltså sönderstylad. Nej men alltså det är lite det som är grejen, att det är ju i verkligheten så var det ju så otroligt unga personer.
Ja.
Och då kan man ju också se det som ett sätt att på något sätt... För att uppenbarligen så har de ju en alltså, agenda med de här filmerna. Liksom.
Ja.
Och det blir ju ett sätt att liksom ta saker lite mer på allvar om du flyttar ett narrativ att det liksom handlar om vuxna människor som har tagit beslut... Eller om man tittar på verkligheten som är att det är ett gäng liksom sönderknarkade tonåringar.
Ja.
Som har hittat Jesus på en syratripp.
Ja, precis.
Det blir lite skillnad.
Ja, verkligen.
Och jag kan känna lite det med just den här karaktären Lonnie Frisbee. Så är det så... Det blir så intressant när man vet vad som hände. Och jämför det med hur det framställs. I filmen.
Ja.
För att det som är lite intressant i det här är att Lonnie Frisbee var ju alltså kom väldigt, väldigt trasig bakgrund.
Mm.
Vet inte om han, jag har för mig att han rymde hemifrån. Det var jättemånga som rymde hemifrån där 67 Summer of Love.
Ja, alltså, vissa hamnade hos Manson.
Ja, precis. Vissa hamnade hos Guds barn. Ja. Alltså det är också en annan sån... Precis.
Det var en otrolig våg av sekter
ja, som hände precis. Då. Så just det här att det liksom var en sån otrolig väckelse bland unga. Det var ju egentligen bara att det var en trend.
Ja.
I att hitta någon form av och också, andlighet.
Också att det fanns... det var en viktig brytpunkt i historien.
Mm.
Där liksom den här konservativa... Det konservativa samhället hade på något sätt spelat ut sin roll.
Ja.
Och unga människor började reagera mot... det konservativa överhuvudtaget. Ja. Vietnamkriget hade jättemycket med det ja. Att göra. Det är väldigt mycket politik i det där. Och det är någonting som jag reagerar på väldigt starkt i den här filmen.
Mm.
Att de tar inte upp överhuvudtaget vad de här människorna trodde på. Det är bara några trasiga unga människor som bara väntar på att hitta ljuset.
Som vill knarka. Mm.
Ja, men det var ju inte det handlade Nej. Om. Man reagerade mot riktiga problem. Liksom.
Exakt.
Hela den här rörelsen var jätteviktig för rättigheter vi har idag.
Ja.
Alltså väldigt mycket feminism, alltså antirasism, alltså gayrättigheter. Allt Precis. Som började ju på något sätt mm. i det där. I den här jättestarka reaktionen mot den konservativa, ja. Det konservativa samhället. Och här... tas det upp som att det här bara är liksom folk som har kommit vilse. Det som den här vågen var.
Mm.
Att Jesusrörelsen, det är väl typ det enda vettiga som har hänt i kristenheten. alltså, det var ändå så här, alltså, det är verkligen en någonting som de helt tar ifrån den. De liksom säger att det var fint att så här, vi som är det etablerade släppte in de här trasiga, förvirrade människorna mm. och gjorde dem till folk igen. Istället för att gå in på vad det var de kämpade för och hur ja. De öppnade upp för nya tankar och nya idéer. Liksom. Som också förändrat kyrkan mm. på ett positivt sätt, även om det nu är massa motreaktioner mot det. Liksom.
Ja, precis. En sak som jag tänkte på, mm. nämligen. Jag kommer ju ihåg från liksom 90-talet och tidigt 2000, liksom, när jag var aktiv. Så fanns det jättemånga, men det fanns ledare
mm.
som hade liksom anammat en väldigt, väldigt specifik stil.
Ja.
Det här är ju någonting som vissa av oss känner igen, som var kanske lite halvobstinata i tonåren, att man, ja, men man skulle vara hippie ena veckan och sen så nästa så fick man för sig att nej, men det, alltså, det är hiphop som gäller, eller så skulle man vara svartrockare, ja, eller liksom pandabrud. Alltså man var ju, jag kommer ihåg någon gång, jag har så roligt minne av att jag kom ut någon gång när jag hade någon ny outfit. Och mamma var sån här, hon tittade på, man såg allting, hon bara full. Hon bara, kan vi inte, måste vi... En liten förvarning.
Mammas reaktion på mina såna där spektakelfaser var att bara skratta åt mig. Vilket är den bästa, det är ju den smartaste.
Absolut.
Som reaktionen.
Var inte arg man blev.
Nej, du fattar ingenting.
Du fattar ingenting. Men jag menar just den här grejen, att det är ju det som man har det som liksom flik i tonåringar, och sen så har du liksom de här kristna ledarna som på något sätt anammar en stil.
Ja.
Utan att ha den kulturella kontexten.
Ja, de bottnar inte i
och
det.
Tyngden. De klär ut sig.
Ja, precis.
Det är maskerad, lajva och det hela. För att de har inte musiken.
Nej.
De har liksom inte, alltså, för oavsett lite vad du än tillhör så finns det ju en värdekontext knuten till de här subkulturerna liksom.
Ja, precis.
Men
det är som när kristenheten blev rock och, ja, och de manliga lovsångsledarna hade liksom skinnjacka och liksom skulle se lite rough ut.
Precis.
Och de var ändå liksom shiny. Hur mycket man försökte.
Ja, men för att det går inte. Det finns ingen tyngd i det. Du är inte grundad i någonting.
Precis.
Jag kom på ett minne från det här. För jag hade minst min sån period när jag var helt besatt av att hitta slitna hårdrocks-t-shirtar.
Ja, men den var väl väldigt lång.
Ja, den var väldigt, väldigt, du var väldigt lång.
Du var lite för gammal till och med.
Ja, men jag hann bli för gammal. Så det var liksom,
du började ju en appropriate ålder.
Ja, exakt. Och sen fortsatte jag. Så när alla andra gifte sig och skaffade barn så stod jag hemma och så här skrumpade i CD-citrojor så att de skulle se sletna ut.
Ja.
Men jag kommer ihåg i början av den här perioden, min kompis Tessie, hon var sådär, hon bara, jag vill så gärna ha en sån ACDC-tröja som du har.
Mm.
Och du vet, de här liksom, man gör ju jättemycket narr av, på sociala medier, så här unga tjejer som du vet försöker ha vad som helst på sig, så ska det komma någon sån sur äldre hårdrockare. Och var såhär, nämn tre plattor! 100% jag! Alltså, ja. Ohotat. Ja. Så jag kommer ihåg det att mitt villkor, för att jag just de här, för att få slitningen, så gjorde jag hjälp av stenar och grejer. Alltså, man hittar på så mycket när man inte har barn, va? Och då kommer jag ihåg att Tessie ville så gärna ha en sån tröja. Så att mitt villkor var att under tiden jag sliter ut den, så att den ska se gammal ut, varsågod, här har jag bränt 4 skivor. Innan du får tröjan så kommer du få genomgå ett prov.
Jag har den hostage. Ja,
exakt. Hon är ju en gullis, så hon gjorde ju det. Hon fick sin tröja.
Ja.
Hon hade rätt på provet. Men alltså, tänk så mycket på just de här delarna liksom, av att när man inte har någon form av bas i det här.
Ja.
Du kan inte musiken, du kan inte politiken som tillhör det, du kan inte liksom någonting. Det blir väldigt, väldigt platt.
Nej, det handlar ju bara om att följa trender. Det är, det är liksom inget annat än det.
Nej. Och då kan jag säga det, att här föraktar jag inte bara liksom frikyrkan, jag föraktar alla.
Ja, det vet jag.
Som går på liksom trender utan att ha liksom musiken i bakgrunden.
Ja.
Det är en av mina kullar att dö på.
Ja. Om man ska vara snäll, från ett inifrån perspektiv. Från ett frikyrkligt perspektiv. Så kan jag förstå varför den känns fin. Och som en liksom feel good grej. Och det är det här med att den här konservativa ledaren är öppen nog att tänka om och släppa in en ny generation och en ny, nya idéer, nya tankar. Och kämpa för det. Lyssna på de här yngre människorna. Det är ändå någonting fint. Men det tänker jag är lite mer en liksom allmän mänsklig historia. Alltså att generationer accepterar och släpper in nya generationer. Att det kanske inte är riktigt en kyrklig kontext. Liksom. Men det är ändå någonting fint. Det är någonting som jag ändå kan liksom ge den här filmen på något sätt.
Jag fattar hur du tänker. Samtidigt så blir jag sån här. Jag tycker att det är en aspekt som man kan se det. Jag uppfattade inte alls så.
Okej, okay, spännande.
Utan jag såg det liksom ifrån en sak som irriterade mig. Det var snarare att det kändes som ett sånt här alltså lite nedlåtande.
Ja, men
sätt 100%. Att titta på människor att det blir så här, och kolla vad gullig hundvalpen är. Det finns någon scen där de till exempel står alla de här liksom människorna med sina fönade långhåriga svall som ska se så himla naturligt ut.
Ja.
Och ber för en bil att den ska starta.
Jag tror jag glömde bort att titta på skärmen då.
Nej, men alltså, det var jättesvårt. Jag hade jättesvårt att hålla fokus också för att det var liksom så fruktansvärt tråkigt och platt under så långa perioder.
Ja.
Men just den här grejen liksom med, jag kunde på något sätt ändå känna lite människoföraktet.
Ja, jo, men den genomsyrar hela
liksom grejen.
Nej, men det är det som är grejen, att även om den här idén om att släppa in de utsatta och allt det där är en fin grundidé, så är det någonting som underminerar det som de faktiskt ville. Och det som var på riktigt. Det som faktiskt var grejen då. Att det är det här. Att de ville bryta med konservativa idéer. Det som jag var inne på förut. Att istället är det så här, nej, men vi som Jesus tar in de svaga och utsatta. Det handlar inte om att de var svaga och utsatta. I vissa fall, absolut. Så var det ju trasiga människor med junkie bakgrund och så. Men själva rörelsen var inte en svag och trasig rörelse. Det var någonting som bottnade i någonting. En riktig kritik mot samhället.
Absolut. Och liksom, jag kan känna lite den här grejen med att rörelsen från början var väl någon form av naturkraft, samtidigt som jag blir sån här bara, alltså, jag försöker tänka liksom nutida kontext.
Ja, det är roligt
att göra det. Tänk dig att liksom det skulle komma tusentals ayahuasca-människor och ta över Göteborg och börja prata om andlighet på gatorna. Nej, men jag hade ju fått flytta. Det finns ju ingenting som stör mig mer.
Men grejen är att det finns ju inte riktigt det här på samma sätt. Alltså den tiden. Alltså, för du nämnde det när vi pratade häromdagen, att folk som ser på den här från ett kristet perspektiv tycker att det här är en fin inspiration till att få en ny väckelse.
Exakt.
Och jag tänker att det här var ju att de fick en del av den här stora rörelsen som hände i samhället. Ja. Det handlar inte om att det var någonting som kom från kyrkan. Liksom.
Nej.
Och den här tiden är ju inte på samma sätt. Det enda likhet jag kan tänka är, alltså, att vi har ju gått in i en mer och mer
konservativ och fascistisk
värld. Och jag kan verkligen se att det finns vissa trender i samhället att folk söker efter andlighet på ett sätt som inte söktes för 20 år sedan. Liksom.
Nej.
Och det är väldigt intressant. Alltså, unga Gen Z's, de tror på stjärntecken.
Och kristaller och hela baletten.
Ja, men folk är mottagliga för, och spöken är jättestort. Det finns en otroligt stark öppenhet. Men skulle de då på något sätt hacka det här och skapa någon slags väckelse ur det här, så är det väl via sociala medier liksom, att de får någon slags lyckas få ordentligt stora konton som lyckas posta coola grejer.
Jag tror ändå att om det nu prompt är det de vill ha, så det har väl aldrig funnits en bättre tid än nu.
Nej, på det sättet. Alltså, det är lätt att sprida sjuka idéer.
Ja, precis. Alltså, det är ju liksom helt sjukt om man tittar på liksom, samhället som det ser ut nu. Det är liksom, har du hört talas om den här trenden i sociala medier, soft girl?
Ja, men tjejer som tycker att det här med att kvinnor ska jobba.
Och
det är en förlegad skit. Det är en förlegad,
förlegad idé. Precis. Man ska liksom
vara hemma och föda barn.
Ja, precis.
Och inreda. Vi är faktiskt duktiga på inreda.
Jättebra. Och det är så himla fint att folk är bra på grejer. Men jag menar just den grejen också, att de har ju hela grogrunden nu. Du har ett det blir liksom mer och mer konservativt.
Ja.
Du har unga män som är ute och vevar i social media om liksom, sociala medier om att du ska bete dig så här och vad är ditt värde om du som kvinna om du liksom inte vill gifta dig och skaffa barn och men du vet hela exakt. Den här balletten. Och det är i kombination med att många gillar kristaller och stjärntecken.
Ja.
Det är ju liksom lika lågt hängande frukt som så här, ja, men du vet när de går på den här nyandliga mässan eller vad det heter. Ja. Det tycker jag är lika roligt varje år. Att det alltid är liksom någon artikel i Dagen där folk är så här helt tagna av hur öppna alla är. Man bara, ja. Det här är enda platsen i Sverige där ni har samtycke att vara.
Ja.
Men för att återgå till det här. Visste du att Stanley Sjöberg, du vet.
Ja.
En av liksom kungligheterna innan pingst.
Sån riktig silver fox.
Jajamän. Han är så gullig. Han är så gullig som man bara nippar honom i kinderna. Men han tog ju hit Lonnie Frisbee och hela gänget.
Ja, nej.
1971.
Wow.
Så kom de till Stockholm. Var i Citykyrkan. Och de var där i 2 veckor.
Mm.
Och sen så gjorde de någon sån här du vet, Sverigevända. De var även i Göteborg på Heden i något sånt här liksom gigantiskt evangelisationstält. Och du vet, okay. De höll på att vara runt. Och då tycker jag bara att det är så himla roligt. För att såna här saker är ju ingenting som kommer fram i den här välsminkade filmen. Men det hade ju blivit lite problem för att hon enligt citat Stanley Sjöberg rökte hasch och gjorde andra dumheter.
Ja.
Så att det liksom började spridas rykten i Sverige om att de liksom inte var frälsta på riktigt.
Ja,
och allt sånt där. Och det här kan jag ändå se som intressant att folk blir så himla förvånade av. Därför att har du någon som är helt uppe bland molnen, eterisk, bara liksom pratar om andevärlden hela tiden, som kommer ifrån den världen, det är klart att det liksom förekommer substanser fortfarande.
Ja, såklart.
Och inte bara det liksom, är att det som jag tyckte var intressant i filmen, att Jar Jar Binks då, Lonnie Frisbee, han beskrivs ju som att han börjar få storhetsvansinne.
Ja, och där tänkte jag så här, nu blir det en spännande liten vändning.
Nej, det blir det inte.
Att han faktiskt kommer bli liksom, hur kommer de dela med det här? Kommer han starta eget och bli crazy? Eller kommer, eller kommer han bli liksom utesluten?
Är det nu det kommer Jones?
Men så blev det ju inget med det. Han bara, de liksom bara tystade ner det lite och sen så åkte han iväg.
Ja. Saken är så här att det som är speciellt med Lonnie Frisbee, för att han som sagt kom från trasig bakgrund, var liksom så här superkarismatisk tonåring, jätteung, gifte sig ung.
Mm.
Han var homosexuell.
Jaha, okej.
Okay. Hade berättat det för hans fru, visste om det. De hade ju konstigt nog lite problem i äktenskapet.
Ja.
Och han blev liksom med tiden ganska så utfasad på grund av att han var väldigt, väldigt karismatisk. Alltså väldigt sådär eterisk, superandlig. Det var liksom Ja, men knarka på Jesus.
Ja, exakt.
Liksom. Att allting var hela tiden ett sökande efter extas.
Ja,
och liksom translika tillstånd. Och vi som har hållit på en del med musik, båda två, vet ju om det liksom, att det är ju väldigt lätt att skapa translika tillstånd med hjälp av musik.
Ja.
För att det är det som är själva basen till translika tillstånd.
Och det är det, alltså det är grund till en stor del av religiösa uttryck.
Oh ja. Och då var ju saken att Lonnie Frisbee, han liksom gick ju ifrån den här Calvary Church.
Mm.
Till att vara en av dem som liksom var med och satte Vineyard på kartan.
Vänta. Lonnie Frisbee har varit med och startat Vineyard.
Inte startat, det gjordes av en annan person.
Men alltså, här är saker jag inte känner till.
Nej, men alltså, hela grejen är, Vineyard grundades egentligen på 70-talet av en man som heter Ken Gulliksen.
Ja.
Vineyard, för de som inte känner till det, det är en evangelikal, superkarismatisk rörelse som har liksom blivit kända för att
musiken
lägga väldigt, väldigt mycket fokus på musik.
Alltså
det här var ju Bob Dylans kyrka.
Ah, det visste jag faktiskt inte.
Sättet som Vineyard kom igång.
Ja.
Det var att det liksom på 80-talet övertogs av en man som heter John Wimber, och Lonnie Frisbee var med i det här. Men wow. Han är liksom urklippt ur allt det här på grund av hans...
Men det här är ju jätteintressant. Alltså, först och främst, alltså både i filmens perspektiv och i verkliga livets perspektiv.
Mm.
Först, hur hade filmen sett ut om man hade tagit in hans homosexualitet?
Ja, men det hade ju inte gått.
Nej, de hade inte kunnat göra filmen.
Nej.
Och det säger ju väldigt, väldigt mycket.
Ja.
Från att se filmen så finns det liksom absolut inga hintar om det. Liksom.
Nej, gud nej.
Och i verkligheten, hur har det gått till? Har de liksom haft andeutdrivningar eller vad har pågått där?
Nej, men alltså det som är så himla...
För han lever, jag förutsätter att han inte har levt som öppen.
Nej, alltså det är ju det här som är liksom det konstiga. Att, så som de säger, det är att Lonnie Frisbees änka... Hon berättade liksom att han var öppen med att han var homosexuell eller kämpade med de här känslorna.
Ja.
För att i princip, man kan nästan säga all form av frikyrklighet, det är väldigt, väldigt få ställen där det är accepterat.
Ja, men det är alltså 0,00% av
exakt.
Plattorna.
En liten promille liksom av vad huset har att erbjuda. Men där var det att han kämpade med det här, de gifte sig. Och sen så, ja, de skilde sig ju senare.
Mm.
Och så heter det att han hade några återfall eller någonting. Och sen så gick de ut med, för jag tror det var 93 som han dog. Då gick de ut med att det var en hjärntumör först.
Okay.
Men han dog ju i AIDS, Lonnie Frisbee.
Okay.
Och de beskriver liksom att han fortfarande på sin dödsbädd var så här, nej men det är ingen fara, Gud ska hela mig, och du vet, hela, alltså, fruktansvärt tragiskt.
Ja.
Men det som jag kan tycka är intressant när jag har suttit och försökt liksom hitta, ja men du vet, någorlunda valid information om det här.
Ja.
Det går inte.
Nej, såklart.
Därför att narrativet är uppdelat i två helt skilda delar.
Just det.
Av liksom amerikansk kristendom.
Ja.
Så att det som du hittar, det är någon slags deras form av liberal tolkning.
Ja.
Där de på riktigt tror att Lonnie Frisbee var inte homosexuell, utan att han hade blivit utsatt för sexuella övergrepp.
Ja, såklart.
Som barn, som hade gjort honom liksom,
ja,
gett honom förvirrad
de här skadorna. Ja, men...
Och sen då liksom att han föll i synd och det ena med det tredje. Men de vägrar liksom erkänna den här biten, utan de ser det liksom bara som att, ja men det var bara ett resultat av vad han hade blivit utsatt för. Sen har vi andra sidan som bara pratar om honom som en falsk profet.
Ja, såklart.
Och det ena med det tredje. Så att
men det gör det, alltså att nu när jag har hört lite om honom och hans liv. Och kontexten också av att han var så ung.
Mm.
När den här filmen utspelar sig.
Ja.
Alltså sättet de framställer honom.
Mm.
Som är en modern...
Ja, men han är ju Jar Jar Binks.
Ja, exakt. Ja. Det är ju helt crazy. Mm. Och att de, men jag blir lite nyfiken på hur de tänker om den här karaktären som jag beskrev förut. Alltså den här ytliga, självupptagna liksom, gitarrkillen.
Mm. Men det ena behöver inte utsluta det andra.
Om den, nej, men att den liksom på något sätt skulle då... Vem är den karaktären, nej, för men
den
dem?
Den karaktären i frikyrkan... Det är ju någon som har en, inom citationstecken, gåva att se människor. De fattar inte.
Så det är liksom ingen kritik mot honom i filmen, utan nej, det är en nej, positiv nej, nej, nej. Karaktär.
De fattar inte att det är ett skadligt drag att ha. Utan de ser det som en nådgåva
jag
för Gud.
Jag tyckte att det var det mest människor. Intressanta i filmen, att de hade med liksom en sån rutten karaktär. Liksom.
Nej, nej, nej. Det här ser de som någonting positivt.
Och att han då i verkligheten var en intressant... person.
Ja, ja, ja.
Som hade verkliga liksom,
riktiga problem. Riktiga problem liksom, ja.
Fick kämpa mot kyrkan i det här. Liksom.
Ja.
Gick runt antagligen med föreställningar om att han var besatt av onda andar för att han hade de här känslorna.
Ja.
Liksom. Det gör ju honom till en otroligt intressant karaktär.
Gud,
som
ja.
Jag skulle kunna göra en fantastisk film om. Kanske inte ska anställa dem med evangelikala
jag tror att det är en dum idé. För att det var liksom ingen som gillade Jar Jar Binks när han kom in i Star Wars. Så att jag tror att det kan vara ganska klokt att liksom låta bli
ja.
Det.
Ja.
Det som jag däremot tyckte var intressant... För jag har tittat på dokumentärer och intervjuer med människor som var med. Och det som slog mig mest, det är att i alla de här intervjuerna som jag har sett så finns det ingen form av reflektion.
Nej.
I vad de var med om. Utan det här är personer som pratar om händelserna som att det liksom hände igår.
Ja.
Är du med på vad jag menar?
Ja,
för att jag tänker att i vanliga fall när man liksom åldras och man kan se tillbaka på en period i sitt liv och vara sån här att men det kom ju gott av det och det var ju spännande och roligt, men herregud vad dum i huvudet jag var.
Exakt.
Och det är noll närvaro.
Nej, men jag tänker ju att den här Greg vill skapa en vacker American Dream-historia om sig själv. Och att han har varit väldigt involverad i det här, i skapandet av den här filmen, antar jag. Att de har
mycket.
Och att han vill vara liksom den här, han kom från liksom en sökande, men den klassiska förälsningshistorien.
Ja.
I was lost, now ja. I'm found. Och så är det liksom men han hade liksom den här godheten och smartheten också. De beskriver ju honom som att han är liksom smart också.
Konstnärlig och
konstnärlig, liksom, smart, tänkande. Han tar egna beslut. Han tror på sig själv liksom. Han är ju en helt flawless karaktär liksom. Och att den här verkliga Greg vill ha den här myten om sig själv. Om den här pojken som kom från ett trasigt hem hittade Jesus.
Precis.
Fick tjejen. Ja. Och liksom.
Och halva kungariket liksom. Okay,
ja.
Och det är verkligen så som du säger. För att jag har ju grottat ner mig och liksom läst. Alltså bara läst intervju på intervju på intervju. Och jag kan ju säga det. Liksom 95% av det han säger, det är ordsallad.
Ja.
Det är helt meningslös information.
Ja.
Men en sak som jag tyckte var intressant, det är just den här grejen i och med att man måste också se det utifrån en politisk kontext av vad som pågår i USA nu.
Ja.
Bland evangelikaler och Donald Trump och liksom hela alltså det här fruktansvärda politiska situationen som de har.
Ja.
För att han har ju också gjort liksom en jättelång, helt meningslös intervju om han och hans fru.
Okej.
Okay. Och det är liksom den här frikyrkliga besattheten av prata om sin relation.
Ja, men det där
är jättekonstigt. Och det tar liksom aldrig slut.
Ja. För att... men då måste vi gå tillbaka också till det här med som vi har pratat om i sist, tror jag. Jag var här.
Ja.
Att det här med frikyrkans liksom historielöshet,
ja,
att det är så bräckligt och så mycket vända kappan efter vinden och man kan tolka, alltså de här rörelserna kan bli lite vad som helst.
Och, oh ja.
Och den här då, filmen beskriver en tid när det var trendigt att vara på ett visst sätt.
Precis.
De skapade en våg liksom. Nu är det samma personer som är involverade i Trump-världen. Och för att det är det som är stort nu. Det är där vi är nu. Det är liksom populism och det är liksom...
konspirationsteorier, ja, och det är liksom där högerbridet,
ja, allting. Och då är de hot i den världen. Och det säger ganska mycket.
Ja, och det gör också en sån grej. För att alltså, just den här saken, att det finns en poäng också liksom med att göra så himla liksom storslagna intervjuer som säger noll om just att man har varit gift med någon länge.
Ja.
Det är väl kul för er, men jag skiter väl rätt lite i det.
Ja.
Så, lite så. Men man kan också se liksom den här biten med att han pratar om, och det är därför jag menar att det är väldigt, väldigt viktigt att komma ihåg kontexten.
Mm.
Att i filmen som den här intervjun är liksom kopplad till, så kan man liksom se deras kärlekshistoria,
ja,
i filmen också.
Ja.
Det finns en sån otroligt töntig scen när han ska säga att om du kommer emellan mig och Gud ser slut mellan oss.
Ja, ja, det där var ju det, men det där är ju alltså i min väldigt tidiga tonår, så har jag fått de orden sagda till mig.
Alltså, exakt.
Det där är ju en väldigt, väldigt vanlig liksom.
Ja, och det är det jag menar, att det är vanligt bland barn.
Ja.
Ja. Alltså barnatänk. Ja. Men i filmen så porträtteras de som att de är liksom åtminstone runt 20.
Ja.
Men man får komma ihåg att de i verkligheten var... hon var 14, han var 17.
Mm.
Så när han pratar om att hon liksom var van vid att manipulera alla killar och liksom bara ville ha någon som stod upp emot henne.
Det måste man ändå tillägga, att den här tjejen, hur hon skådespelar, hon är väldigt explicit sexuell i varenda scen.
Ja.
Och sen så, sex nämns ju inte
överhuvudtaget
i filmen. Men hon är otroligt provocerande från ett liksom konservativt perspektiv.
Men det är ju lite den här grejen.
Biter
också
sin underläpp i varje kommentar.
Precis. Oavsett så är min enda poäng med det här att jag tror inte, så som det är vinklat i de här intervjuerna och så som filmen är vinklad och tiden som är politiskt sett i USA nu. Jag tolkar det här helt och hållet som en sån republikansk evangelikal familjen först liksom, ha din fru,
ja, alltså de här. Nej, men det är super super konservativt. Ja. Det är helt totalt motsatt.
Ja.
Alltså det är väl det att de tycker att det är lite gulligt att 60-talet fanns liksom. Och att de var så vilsna.
Ja.
Och
vet du vad jag tror? Men jag ska vara helt ärlig. Vet du, jag tror att så himla många saknar att knarka. Jag tror att det är därför de bara fortsätter tjata om det här hela tiden. För det är liksom någon som tog LSD.
Ja, och det här var ju personen som på riktigt såg Janis Joplin live.
Jag menar det.
Och sen så har de liksom istället såna här låtsasledare med skinnjackor som sjunger. Som har sussakord på allting.
Med blekta tänder och liksom så slingad page.
Ja,
det
får man ju genom att de har det ju, de saknar ju viss umf i livet.
Ja. för att sammanfatta den här filmen i alla fall så kan man väl säga det liksom, att det är en... Det är en välsminkad variant av det tröttaste du kan tänka dig.
Det finns inget nytt. Och jag tror på riktigt att väldigt, väldigt få människor utanför kristenheten kommer se den här filmen.
Ja, och om de skulle se den så skulle de nog liksom känna att de har slösat sin tid.
Ja, för det är liksom, hade den varit dramaturgiskt bättre så ja. Hade kanske... Om Frisbee hade startat en sekt vid sidan om och det hade hänt lite grejer...
Lite drama!
Lite drama. Mm. Och jag glömde bort att titta ett par gånger. Ja. Tyckte att det var lite fint några gånger.
Ja, det är fina vyer och sånt.
Ja, det är någonting med det här dop-scenariot i riktiga det. Hav och sjöar. Det är någon slags... jag tänker på Brother, Where Art Thou?
Ja.
As I went down to the river to pray. Alltså, det finns någonting där som är mäktigt. Liksom. Rent filmmässigt. Så det är en bra ingrediens.
Ja, absolut.
Jag tycker ändå att den här kommer in på min skala av att betygsätta riktiga filmer. Det är det som är grejen.
Ja.
Och att komma stark etta på riktiga filmer tycker jag är okej.
Ja, men det tycker väl jag också. Jag tänker att den liksom... substansmässigt så håller den samma nivå som kommer du ihåg i julas när jag var så trött på samhället så jag kan bara titta på julfilmer.
Ja, just det.
Jag kunde inte prata om något annat än så här Hallmark julfilmer. Såg allt. Så jag och min syster ringde varandra och sa, har du sett Holiday in the Vineyards 2 än? Otroligt var det. Men så jag ska säga, i den liksom filmgenren håller den måttet.
Ja, men exakt. Men det är det. Alltså om man skulle prata om det här skulle vara en litteraturpodd och vi skulle betygsätta en ny roman.
Ja.
Då kan man ju liksom inte betygsätta inom, alltså man kan inte jämföra med Harlequin. Nej, men man kan inte gå efter Harlequin.
Nej,
liksom.
Det går inte.
Utan man måste ju jämföra det med riktiga böcker.
Ja, jo, i och för sig. Du har väl en poäng där.
Ja.
Men, så att det här är, jag tänker att det här kommer vara liksom lite sådär första kulturrelaterade avsnittet. Jag ska nämligen träffa en kommande hedershagga.
Mm-hmm.
Och diskutera kristen musik.
Oh.
Mitt absoluta hatämne. Jag bävar, men han är supertaggad.
Alltså, ja, jag får
många
tankar.
Så, ja, så
och kalla kårar. Jag kände inte att det var riktigt helt okej att lyssna på Nirvana, så att de sa att jag skulle lyssna på DC Talk.
Ja, och det roligaste är att det var en person som skrev in och sa att han ville lyssna på Wu-Tang Clan, och hans mamma bara, nej, det finns kristen musik som är motsvarigt. Och han fick också DC Talk.
Ja, för de både rappade och
gott och blandat. Ja. Jag tänker på just här, den kulturella motsvarigheten är att alla kristna alternativ är alltid family fresh. Du vet när man var liten och såg någon sån här schamporeklam för något dyrt som man verkligen ville ha.
Ja.
Så sa mamma, vi har schampo hemma. Och så var det alltid family fresh.
Dubbeldusch, 2-1.
Otroligt.
Verkligen.
Så med det så får vi väl tacka för det här sammanhängande avsnittet.
Tack för att vi fick raljera och skrocka.
Det var roligt. Tusen tack för att du var med. Tack till alla som lyssnar. Tack till alla Patreons. Och ha det gott. Hej.
Hej.